Bildning är ett av dessa begrepp som var och en vet vad det är tills man ska försöka definiera det. I det här avsnittet av Åbo Akademis podcast Forskaren kommer filosofen Jonas Alskog att ge sin syn på vad bildning är. Till först möttes jag, det vill säga redaktör Markus Prest och filosofen Jonas Alskog på restaurangskolan i Åbo för att spela in ett samtal om bildning, vad vi tror att bildning är eller vad främst vad filosofen Jonas Alskog tror att vad bildning är. Skolan har den rätta känslan av bildning i väggarna och rätt så bra, eller till och med väldigt bra öl i glasen. Men tyvärr blev bakgrundsljuden oväsendet för påtagligt. Och efter att vi har kämpat med ljudet ett par 10 minuter så fick vi nog helt enkelt ge upp. Och sen körde vi hem till Jonas och satte oss i hans kök. Nå, efteråt så upptäckte jag ett knarrande ljud i inspelningen. Men det får ni, kära publik, lov att stå ut med. Det är bara stolarna i Jonas kök som knakar under tyngden av våra tankar.
Jag heter Jonas Alskog, jag är forskare i filosofi och historia vid Håbo Akademi. Samtidigt är jag också sakkunnig vid Svenska folkskolans vänner, där jag leder ett projekt som heter Bildningskraft.
Och det handlar just precis om bildning i samhället eller i stort, eller hur skulle du beskriva det?
Ja, det är nog det. Alltså, hela projektets idé är att, så att säga, så frö för en bred bildningsdiskussion i svensk Finland då. Visa på vilken relevans den här bildningsidén fortfarande har då för att, ja, för samhällelig utveckling, men också för, ska man säga, personlig utveckling, även om det.
Du hade 3 essäer i huset, eller det var en essä som var delad i 3, eller hur ska man säga, det där, en tredelad essä kan man säga.
Ja, ja, det stämmer.
Och skulle du vilja säga någonting, så här, någonting om bildningsdiskussionen i Finland överhuvudtaget? Det lär finnas en sån i Sverige, om man läser den, din essä, så tycker jag att du är där.
Ja, jag skulle säga att det finns en ganska lång bildningsdiskussion så där tidsmässigt redan i Sverige, som börjar för ända egentligen sen 80-talet hade varit som ett ganska omdiskuterat ämne, men det har gått som i olika vågor i Sverige. Men det här, ända sen 80-talet kom det en ganska nyskapande förståelse av själva bildningsidén, alltså inte en sån idé om att bildning handlar om att man ska behärska ett visst kunskapsstoff och då får man kalla sig bildad, utan snarare en idé om bildning som en sorts kritisk omdömesförmåga. Och jag skulle säga, och då började man från och med 80-talet på olika sätt utveckla en sån här, vad jag skulle också uppfatta mer som en för demokratin relevant idé.
Skulle jag här kunna säga att redan här finns en sån här skillnad mellan bildning och utbildning?
Ja, det skulle jag säga. Alltså, för en av de här som faktiskt var med och formulera den här, ska vi säga, nya bildningsidén i Sverige var en pedagog som heter Donald Brody. Och han vad heter det, i sin text där han kritiserade då, vad heter det, en sån här traditionella bildningsideal som olika former av konservatism till exempel, eller att det fungerar som en klassmarkör och sånt. Så ville han visa då att vad man menar egentligen med bildning är att bli någonting inte på förhand givet.
Vad betyder det här att menar egentligen? Vart hänvisar man när man säger en sån sak?
Jag skulle säga att det som han menar med egentligen så är att, ska vi säga, en god användning av det. Så att vad han menar är ju kanske inte då att det fanns en egentlig betydelse av det här. Men han hänvisar nog också förstås till klassiker inom, vad heter det, bildningsfilosofin, som hade en sån här idé också, alltså att bildning handlar om att försöka skapa en sorts kritisk omdömesförmåga och att man inte på det sättet på förhand kan ange vad innehållet för bildningen ska vara. Och det är väl kanske den här mest centrala skillnaden mellan bildning och utbildning. Alltså, för att tidigare man har tänkt då att det där bildning och utbildning är ganska samma sak, och när ordet bildning kommer in i svenska språket i början av 1800-talet så gör inte man någon stor skillnad mellan bildning och utbildning, utan båda termerna betecknar så att säga människans kunskapsinhämtning på ett brett plan. Men idag så finns en ganska klar begreppslig distinktion, och den ena är då alltså att om man sysslar med utbildning så då finns det ett klart mål i sikte, och det finns standarder och sätt att mäta och utvärdera att man har nått den här utbildningen som man säger sig sträva efter. Till exempel om man har blivit läkare, så då finns det, du ska klara vissa prov för att kunna få en examen. Medans bildning så är inte någonting som har ett givet mål, utan det är en process som i sig är så att säga fri och personlig.
Men då skulle man väl inte säga att bildning på det sättet är sådär, jag menar, jag försöker med den här frågan som jag inte har ställt är att eller det här inlägget som jag inte har sagt, så är att det inte betyder inte att det är ett flum som är det där bildningen, utan att det förutsätter att du blir bekant med ett betydligt bredare material än just den där specifika utbildningsgrenen som då klassas som utbildning, medan bildning betyder att du inte reducerar till en viss fara.
Precis, ja. Alltså, det är också en viktig sida av just bildningsidén. Att så att säga, den är, om man är för bildning så är man motståndare till, vad ska man säga, de förkrympande perspektiv som ofta kommer med mera vetande. Alltså att om vi säger så att kulturvetaren har en tendens att tro att alla mänskliga relationer är former av maktrelationer. Ekonomen tror att allting är en ekonomisk fråga, och biologen tänker att alltid när man ska förstå vad människor håller på med så har det någon form av biologisk rot. Medan vad man menar med bildning är just en sorts allsidighet i förhållande till kunskapen. Att man inser att det här är olika perspektiv att se på människan och vad den så att säga mänskliga tillvaron inbegriper. Så att där skulle jag säga att det finns en viktig sida av själva bildningsidén, och den kommer ju faktiskt, och det är många som idéhistoriker som skriver om bildningsidén som vill föra bildningsidéns rot, även om den är väldigt nära förknippad med tyska idealismen och deras uppfattning om historisk utveckling på slutet av 1700-talet. Men att många hänvisar till den klassiska tiden i antika Grekland och alltså idén om paideia, vilket var en sorts, vad vi skulle kalla idag bildning, då någonting som man, en sorts allsidig kunskap som man behövde för att kunna delta på ett ansvarsfullt sätt i statens angelägenheter. Och samtidigt hänvisar man också ganska ofta till idén om phronesis, alltså praktisk kunskap, någonting som, och visdom och klokskap och sånt. Så, och det här tycker jag är intressant, för att det här kommer ju är en väldigt stark konflikt med den här idén om att till exempel bildning på grund av att den inte har formella kriterier ska vara någonting flummigt. De flesta skulle kanske inte gå med på idén om visdom och att klokhet och den kunskap som man behöver för att ansvarsfullt delta i samhället är flummig på något vis. Utan snarare tvärtom, att vi kan skilja mellan de som besitter den här formen av kunskap och de som inte gör det, så att säga.
Men för att göra det så krävs nästan att man har någon sorts bildning, att man inte, till exempel inte låst i ett perspektiv. För, och det, jag menar, det krävs en viss nivå som kan lätt börja låta elitistiskt, men det krävs i alla fall att det finns ett samhälle som diskuterar de här frågorna, som har utrymme att diskutera de här frågorna, för att det huvudet ska finnas någon sorts omdöme, eller åtminstone någon sorts bredare omdöme.
Ja, det skulle nog säga också att det som ska, det här tror jag är en viktig idé om att man anser att idén om bildning ska ha plats i samhället är ju den här, alltså att man tänker sig att utgångspunkten för samhället är att insikt är möjlig för individen. Alltså att man kan så att säga förändras hur man tänker och lever genom kunskap och fördjupad förståelse av hur världen ser ut och ens egen situation och allt sånt här. Och det här är ju, ska jag säga, någonting som i grund och botten också är en sorts upplysningsfilosofisk idé. Och den fanns också väldigt starkt hos de antika grekerna, alltså att kunskap och dygd är ungefär samma sak för Sokrates till exempel. Och det här betyder ju att det är det här som är det sätt som man skapar förändring i samhället. Vilket betyder ju att om man inte går med på det här, så vad återstår? Man tänker sig då att de som man inte kanske håller med om eller tänker annorlunda än vad man själva gör, så de måste enbart förändras med till exempel manipulation eller maktmedel eller något liknande. För att man säger inte att förändringen är så att säga möjlig. Och jag tror ju att här finns förstås stora frågor sen, alltså att hur ska en öppen diskussion se ut då också med de som inte så att säga godkänner någon form av, vad heter det, grundläggande idéer om människovärde till exempel, och sånt, att hur kan du diskutera med någon som är väldigt, väldigt, vad heter det, på en annan planet än de flesta. Här tänker jag på extrema fall, alltså till exempel nynazister eller vad heter det, någon annan som gärna skulle vilja följa, vad heter det, smussla in rasistiska doktriner i en diskussion. Så här blir ju som en fråga, snarare skulle jag säga att istället för att enbart tänka sig att det är omöjligt att diskutera här, så skulle jag hellre, och ibland förstås kan det vara omöjligt, det ska man inte heller förneka. Men jag tror ju att det är lika viktigt då att förstå att varje gång man diskuterar, så betyder det inte att man anser att allting är öppet, så att säga. Att man godkänner vad den andra tänker som man tycker att det kanske är motbjudande eller förskräckligt. Utan också om man diskuterar då, så finns det som en möjlighet att ta upp frågan om att varför tänker den här personen på det här viset? Vad är grunden för ditt sätt att förstå världen? Och därigenom kan man så att säga starta en diskussion istället för att man ska som godkänna att nu kommer vi att ställa diskussionen på det sätt som, vad heter det, som den här personen har formulerat. Till exempel om man skulle diskutera just med någon som vad heter det, har rasistiska idéer och så skulle säga att men nu ska vi diskutera att kan alla människor vara medborgare i staten? Har de kapacitet till det? Eller är det enbart så att säga högre raser som har det? Så jag menar, det är ju en rasistisk utgångspunkt. Så tanken om att man den öppna diskussion som bildning, vad heter det, som hör ihop med bildningsidén, så är ju inte det att man skulle acceptera alla premisser för diskussion, utan att man tänker att har åtminstone en optimistisk tanke på det viset, i det att man tänker att förändring är möjlig oberoende hur mörk den, vad heter det, grotta som man sitter i är. Och som sagt, jag vill igen säga att det är ju inte alltid som det här är möjligt. Ibland kan det vara så att det är omöjligt att föra en diskussion. Men jag skulle säga att det här är som utgångspunkten.
Alltså jag själv tänkte med det där när jag sa att just utrymme, att det kanske då behöver finnas en viss sorts nivå på debatten i samhället. Just när jag försökte säga att jag inte menar det på ett elitistiskt sätt, så det jag tänker då är alltså att det finns en risk för att om man inte medvetet ger utrymme åt den här typen av debatt och event, exakt, alltså det måste, alltså det medborgare som själva måste ansvar för att det ska ges utrymme åt det, så annars riskerar man drunkna i en populism och sådana här helt absolut reaktionära grejer som sen finns hela tiden i kvällspressen, och kanske finns mer än någonsin förr i samhället tack vare eller på grund av sociala medier. Och samtidigt finns det en sorts, jag vet inte om det är en reaktion på att slippa det här, eller om det är en helt annan reaktion som visar sig just i den här idén om safe spaces, där folk, om jag nu tar en kanske en negativ tolkning av det här safe spaces, men att där verkar finnas en sån här idé om att man måste på förhand förbjuda olika saker som vuxna människor kan säga även på ett universitet. Och där skulle man kanske kunna tycka att här måste man väl ha förtroende för varandra ändå så mycket att här är ingen som medvetet försöker förstöra diskussionen eller någonting sånt, utan här är folk som på riktigt försöker säga vad de tänker, och att man inte riktigt borde, och att man kanske just med safe spaces riskerar att reducera en sån möjlig diskussion. Alltså det här är åtminstone en möjlighet som jag ser, eller en dålig möjlighet som jag ser med den här tanken om safe spaces. Hur tänker du själv som jobbar på jobbar du som föreläsare eller är du forskare?
Jag är nog fri forskare, men jag kommer nog också att ha kurser här inom nära framtid. Ja, så det där är ju förstås en bra fråga, för att på ett sätt är det ju så att de saker som man framhåller i till exempel idén om safe spaces eller trygga rum, alltså att man inte ska tolerera våld, hatprat eller trakasserier, så är ju helt givet förstås att man inte ska tolerera.
Alltså det känns som en märklig sak att behöva artikulera det skilt, för det känns inte som att universitetet ställde det fullt med våld och hatprat och trakasserier. Alltså nu, just kunde någon säga att ja, det är typiskt för någon som mig, alltså 40 plus man, att säga någonting sånt, men ändå skulle jag säga det att man får gärna, jag tycker man har bevisbördan på sig ifall man vill påstå någonting sånt.
Ja, ja alltså det är förstås, alltså det är vissa kritiker också av den här idén har ju påpekat att det ligger implicit i tanken om trygga rum, att det inte är tryggt. Alltså, därför behövs det. Så det betyder ju att alla som så att säga de befinner sig utanför är på något sätt redan skyldiga och inte går med på den här tanken. Så på det sättet är det ju en fråga som är väldigt, eller ska vi säga, den är laddad med betydelse redan från första början. Det som jag tror att den stora risken här är ju att man förväxlar två olika saker som man borde ha vad heter det, åtskilda. Och den ena är ju som att man ska kunna känna sig så att säga trygg att uttrycka sig och samtala på det sätt som, vad heter det, så att alla kan delta på det viset. Att man inte har något så här kategoriskt, du får inte vara med på grund av att man har någon, vad heter det, särskild tanke om vem som ska få komma till tals. Eller att vad heter det, att man inte till exempel tar itu med helt klart några så här ordningsfrågor, att någon attackerar någon på grund av dess härkomst eller att den är marginaliserad. Så det här skulle jag säga att det ska vara tryggt, ett sorts, i den där bemärkelsen ett sorts möjlighetsvillkor för att ha diskussion.
Men det skulle alla redan på förhand vara, alltså jag kommer inte på någon som inte skulle vara det där av den åsikten redan på förhand på ett universitet, men...
Nej, det är nog ganska sällan skulle jag säga. Vad heter det? Men det är ju inte så att det i allmänhet i samhället alltid är så.
Nej, men samhället är en sak
universitetet. Men samtidigt skulle jag säga att den här då, skulle säga på vilket sätt den här idén om tryggt i den övermärkelsen att man inte blir påhoppad på ett sånt här hatpratsmässigt sätt är förstås ett möjlighetsvillkor att man ska kunna diskutera. Så det här, eller det är vad det betyder att ha en diskussion, att man inte heter det relaterat till varandra på det viset, utan att man faktiskt diskuterar. Men sen tror jag att det är farligt att om man förväxlar det här med den här idén om att alla ska få vara trygga i sina åsikter. För det är ju det, skulle jag säga, det här är ju verkligen en sorts kan jag säga, antites till vad själva universitetets idé är.
Alltså att man verkligen inte ska vara trygg i sina åsikter.
Ja, exakt. Det är ju det som är själva, vad heter det, kritiska prövningens grundvillkor. Är ju att, vad heter det, vi ska aldrig bli trygga i våra, vad heter det, åsikter på det sättet, utan det är någonting som ständigt måste omprövas. Och den som verkligen är trygg i sina, och tänker att det inte ska vara något problem med idén om trygga, att vara trygg i sin åsikt, är ju någon som har den som till exempel glömt på vilket sätt den själv är föremål för frågor om, jag ska vi säga, självbedrägeri till exempel. Alltså det ligger i sakens natur att för att kunna pröva sig själv så måste man ha en öppenhet till att också utmanas i de åsikter och värderingar som man säger sig ha och ständigt kunna så att säga argumentera för dem och kritiskt pröva dem. Och det är helt omöjligt ifall man inte faktiskt tillåter andra att också utmana en på olika sätt. Och det som jag tror att är risken med det här, att ha den här, vad heter det, en tanke om att man ska få vara trygg i sina åsikter och värderingar, är just att man utesluter den här, vad heter det, möjligheten att själv utmanas och på det sättet också utvecklas. Och det intressanta är faktiskt att det här är väldigt nära en ganska traditionell idé om vad bildning var under, ska vi säga, 1800-talet och också delar av 1900-talet, när själva bildningsidén långt ifrån var någonting som befrämde demokratin utan snarare var en stor motståndare till demokratin. För det var med hjälp av bildningsidén som man höll så att säga skillnad mellan folk, alltså de som var bildade var de som skulle få delta i samhällsdiskussionen och de som inte var, så att säga, kallades bildade, så var utanför. Och vad heter det? Och det fanns klara ramar för vilka värderingar och åsikter man ska, och vilken sorts kunskapsstoff man ska ha tillägnat sig för att få kallas, vad heter det, bildad. Och det var ju väldigt stor del av hur klassamhället fungerade, och det var på det sättet som man höll, vad heter det, människor utanför deltagande i samhället, för att de hade helt enkelt inte den bildning i den här idén om ett särskilt kunskapsstoff inklusive vissa värderingar och åsikter som vad heter det, man måste ha för att alls få ta del i samhället.
Och där kanske man, jag menar, där skulle jag kanske nu under den här, bara den här korta diskussionen skulle jag kunna kanske revidera det. sa från början, för där då kanske jag själv ändå på något sätt slirar in i den här uppdelningen med, när jag nämner kvällstidningar och så vidare, som att det här då är populism och att här görs inget vettigt. Det sa jag inte explicit, men kanske det är det som fanns ändå implicit i det jag sa, så är att man inte ens, man borde inte heller stänga ut det, utan man borde kanske också vara där som delta där, precis på samma sätt som på alla andra ställen, att det borde inte på förhand sättas krav på hur någonting ser ut. Alltså det här som ett sätt för mig att ta tillbaka vad jag sa tidigare här, att det jag sa var på ett sätt att sätta upp gränser för var den här bildade samtalet kan finnas. Men min avsikt var förstås att säga att man måste skapa utrymme för det. Men å andra sidan så kan man säga att det är, man ska gå och ta det där utrymmet också. Mm. Att man kan gå in på olika ställen och bara helt enkelt insistera på att föra det på en viss nivå och inte själv sänka sig till en sämre nivå.
Jag tror ju också att det är så att, vad heter det, det finns en oro, tror jag, bland ganska många, säkert inom forskarsamfundet, att går man in och diskuterar saker så då har man på något sätt man har gett lillfingret åt de som, vad heter det, kommer med, vad heter det, sådana saker som man faktiskt då vill vända sig emot, alltså. Och tänker att, jag menar, att den här samhällsdiskussionen är så förenklad eller någonting, så man kan inte delta i den. Men det är just därför till exempel forskarsamfundet behövs, för att till exempel visa andra perspektiv och visa till exempel varför någonting kan, är faktiskt förenklat eller liknande. Och samtidigt tror jag också att det finns en lätthet i den här, alltså att, som kanske kommer enklare med forskarsamfundet, eller ska vi säga, det här är en idé som i ett forskarsamfund kanske lättare accepteras, att man tror att vissa saker är så att säga bortom det sunda förnuftets gränser. Och vilka man bestämmer på förhand vilka saker som det är vettigt att diskutera alls. Och jag tror ju, för att man ska faktiskt försöka ha ett inklusivt samhälle, så behöver den här gränsen vara rätt flytande, vad som kan vara föremål för en vettig diskussion. Och för att annars kommer det ju vara så att vi har redan klara ramar, och då blir ju så att säga bildningsidén samtidigt då, som det forskarsamfundet också skulle stå för, ingenting annat än ett försvar av konsensus till exempel, alltså att ganska så här brett, borgerligt, liberalt konsensus, så här tänker en bildad person idag, och går det utanför de här ramarna så det finns det ingenting att diskutera ens, för att ens ta den där frågan på allvar, så att säga bortom det sunda förnuftets gränser. Så här tror jag man måste göra en skillnad mellan någonting som på riktigt är bortom det sunda förnuftets gränser, om någon ställer en fråga som att, ja, vad heter det, borde alla människor få vara, alla raser, så att säga, borde alla de få vara, alla raser få vara med i politiskt beslutsfattande? Det är helt klart att den här frågan är så att säga bortom det sunda förnuftets gränser, den bemärkelsen att premissen är redan så att säga rasistisk för att diskutera den här. Men sen tänker jag som så andra frågor som tenderar att avfärdas också som att det här är bortom allt sånt förnuft. Till exempel idéer som nu är också på uppåtstigande i både i Finland men runt om i världen. Alltså till exempel nationalistiska idéer. Så här tror jag att det skulle vara väldigt dumt att från början anse att det här är något, att nationalismen som idé är någonting som är bortom sunda förnuftets gränser. Snarare borde man så att säga granska varför, vad heter det, har man en vändning mot nationalism? Vad beror det på? Och vad grundar sig det här tänkandet i? Och faktiskt också då resonera med de som tänker så där ungefär utgående från någon alla Trump, vet du, America first-princip eller sin egen nations first-princip, vet du. Och att man faktiskt går till grunden med det, för det här är faktiskt en idé som tas på allvar och diskuteras och vad heter det, och också styr väldigt mycket beslutsfattande. Man kanske har glömt också att nationalstaten så att säga är en ram för väldigt mycket i samhället. Så det är inte helt apropå bara att, vad heter det, att det också finns väldigt mycket nationalistiskt tänkande. Så att jag tror att det finns här en stor risk att det finns att man faller in i en form av intellektuell lathet och tänker att allt som på något sätt inte rimmar med en viss form av konsensus kring de som anser sig vara, eller de som tänker sig stå för någon form av bildning och kunskap i samhället. En intellektuell lathet kring att man så fort det inte rimmar med vad man själv anser vara försvarbara åsikter, så säger man att men det här är helt bortom så att säga det sunda förnuftet och buntar ihop de här sakerna. Det är egentligen helt, helt olika sorts frågor. Och för det här är också någonting som jag har fått som fråga till mig när jag har så att säga argumenterat i de här essäerna som vi nämnde i början för vad heter det, hur viktigt det är att ha med möjligheten till öppen dialog och vad heter det, diskussioner och att verkligen så att säga kunna utmanas i de här diskussionerna och komma till dem utan att man redan från första början vet vilka sorts vad heter det, åsikter eller tankar eller påståenden som är försvarbara inom det, de frågor som man diskuterar. Sådär.
Kan vi ändå gå till den här bildningen som att en del av den här bildningen är ett slags självreflekterande och att vara i dialog med andra. Att vad är det för grundläggande tankegångar som finns där under? Du sa den att till exempel Sokrates som att bildning och dygdighet går ihop och så vidare. Men skulle du ändå kunna säga något mer om den här saken? Att, jag menar, det här skulle jag säga skilja sig från om man nu vill göra en riktigt skarp distinktion. Så det här skiljer sig åtminstone på ett sätt från idén om till exempel yrkesutbildning. Inte för att säga något alls dåligt om det, utan bara för att markera att det är olika saker.
Mm. Ja, vad heter det? Och jag skulle säga ett sätt att formulera det som också formuleras av den här filosofen Bengt Christensson Uggla som bidrar till den här antologin som kommer ut i höst som jag är redaktör till som heter Människans allsidiga utveckling. Så han formulerar det som så att bildning är att ta sig ut ur sig själv. Och jag tycker det är på det sättet en passande formulering och han relaterar det då för att förstå den här idén så relaterar han till det tanken om bildningsresan så att säga. Att för att få syn på sitt eget tänkande så måste man möta någonting annat. Och i mötet av det här andra så att säga, till exempel andra sätt att tänka och leva och resonera, så får man syn på sitt eget sätt att tänka och leva. I mina essäer i HBL så diskuterade jag också att det här var också Schillers idé, alltså Friedrich Schiller, en av vad heter det, ja, upplysningsfilosofin och romantikens stora filosofer. Så vad heter det? Schillers tanke om bildning var just att vi måste komma ihåg att vi är så att säga redan formade av den kultur vi växer upp i och vår historiska omgivning. Så att vi är redan så att säga bildade av den. Och vi kommer automatiskt att så att säga upprepa dess, vad heter det, de tankesätt och de sätt att handla som anses acceptabla i den så att säga, bildning vi har fått redan från första början. Så det var han menade med då bildning så att säga på riktigt, den här bildningsidén som han strävade till att man borde argumentera för eller borde få plats i samhället är att man också vad heter det, granskar den bildning som man redan har fått så att säga, och på det sättet tar sig ut ur sig själv och kan vad heter det, granska de så att säga, tidsandan man automatiskt upprepar och få en sorts självreflexiv relation till den egna kulturen så att säga. Och därefter antingen anamma eller förkasta de tankesätt som man så att säga har invant sig eller fötts in i. Så på det sättet är den här formen av bildningsidé som gör tvärtom det här idén om att bildningen är någon form av socialisering till vissa normer eller värderingar eller åsikter. Så det här tvärtom är så att själva bildningsidén är identifierad med det här att ta spjärn mot tidsandan och därigenom så att säga bli en självständigt och självkritiskt tänkande människa. Och att det är det här som är så att säga själva grunden till att kunna ansvarsfullt delta i samhället.
Det som du säger att då kan bildningen inte ha en viss sorts form, alltså det kan inte vara så att det automatiskt det betyder att du prenumererar på vissa åsikter, utan åsikterna är vad det är, men att du har som en, du måste komma med din egen uppfattning in i det här samtalet och inte, alltså med din egen förståelse av saker måste du försöka på något sätt vara med istället för att du har lärt dig vad man ska tycka
ja.
Och vad som är politiskt korrekt till exempel nu och Och det här heller inte automatiskt som ett sätt att säga att det som är, råkar vara politiskt korrekt att det ska vara fel eller att det ska vara rätt för den delen. Det betyder bara att ifall man förhåller sig till de sakerna som att man ska tycka så här för att det är politiskt korrekt så har man själv ännu inte tagit ställning till det. Eller man har själv inte nu kanske förstått vad det är man tycker eller vad man tänker.
Nej, exakt. Ja, alltså det är en bra beskrivning på det också. Och jag skulle säga att just i den här bemärkelsen så är bildningsidén väldigt nära själva idén om upplysning. Alltså det som du kan formulera det som, alltså modet och förmågan att tänka utan annans ledning. Och det här skulle jag säga kommer fram i det här också, att om man tänker att vad innebär det att vara en kritiskt tänkande människa eller självständig och kritiskt tänkande människa. Så det kan ju inte betyda att man har har accepterat en viss metod, till exempel. Så här går man tillväga för att tänka kritiskt. Då applicerar man de här begreppen och så tittar man hur världen ser ut genom de här perspektiven. Det kan ju inte vara kritiskt tänkande för att, i sig, alltså, för att varje gång vi så att säga anammar en metod, så om det kritiska tänkande är metoden så börjar vi fundera med att tänker man kritiskt mera. För att det finns en konflikt mellan själva idén om att, så att säga, följa en metod och att tänka utan annans ledning, så att säga.
Och där finns väl den här idén om att alla som man kan ibland säga att genom att studera någonting så lär man sig rätt svar på någonting. Det är just det där idén om rätt svar, det är just det man inte lär sig, utan man lär sig att sätt att förhålla sig till det här och som att försöka se det från olika håll, och sen betyder det olika saker i olika kontexter, alltså i olika sammanhang så betyder det här olika saker. Och att man själv måste på något sätt ta ställning till vad man är beredd att säga i olika situationer istället för att vara en papegoja. Och jag menar just som till skillnad från att lära sig någonting utantill. Jag menar det är inte att det ska vara någonting dåligt att lära sig en massa saker utantill för att det är bra att kunna. Men det är inte samma sak som att svara på svåra frågor. Alltså riktiga svåra frågor går inte att svara på med någonting färdigt formulerat.
Nej, och det hör just ihop med det där som jag skulle kunna formulera kortare, som jag sa, att det kan inte finnas en metod för kritiskt tänkande.
Precis.
För att det är just det att i den bemärkelsen man verkligen sysslar med kritiskt och självständigt tänkande så följer man inte en metod. För att om man så att säga följer en metod i den bemärkelsen att man tänker att det finns färdiga förhållningssätt som man så att säga applicerar på en ny kontext eller ett nytt material, Så då blir det ju så att för det första kan man lida risken av att man har fel identifierat vad man pratar om, så att säga att tillvägagångssättet bestämmer vad vi förstår helt och hållet, så att vi, vad heter det, vi inte ens träffar en riktig måltavla när vi kritiserar någonting. Men att det också blir frågan om att på vilket sätt är jag ens på vilket sätt har jag själv ens förstått det jag sysslar med, om jag så att säga följer färdiga mallar eller metoder för att syssla med kritik. Och jag menar, det här är ju någonting, alltså själva idén om att så att säga anamma färdiga mallar och metoder, så tror jag är faktiskt ett grundläggande problem också inom mycket forskning. Alltså att det finns en idé om att vi applicerar teorier till exempel inom humaniora och kulturvetenskap, där var det finns helt klart risker för det. Jag säger inte att det inte skulle finnas bra användningar heller av teoretiska begrepp och sånt, men jag tror att det finns alltid en risk för att de så att säga teoretiska begreppen, vad heter det, blir så att säga en black om foten i det egna tänkandet.
Att man kan hänvisa till en teori som en auktoritet i någonting.
Och till exempel det, och sen också det här alltså att det finns en risk att det egna tänkandet i relation till de här frågorna och det material som man sysslar med blir lidande. För att det finns så att säga en beställning att visa på att saker ligger till på ett visst sätt, utgående från till exempel populära teorier inom kultur och samhällsvetenskap. Och det här är ju inte förstås någonting som enbart är en risk nu, utan jag tror att det här är alltså någonting som har funnits ända sedan, vad heter det, de moderna samhällsvetenskaperna och den moderna humanistiska forskningen kom från och med 1800-talet och framåt. Så det går bara olika vågor i vilka sorts teoretiska begrepp och vad heter det, teorier som är populära.
Samtidigt finns det kanske en fara i att ta den här idén om bildning som någon sorts garant för någonting. Att, jag menar, Tyskland var den mest bildade nationen någonsin, åtminstone tycker jag att jag läser sånt, säg på från början av 1900-talet framåt, att inget land någonsin hade varit så, hade på det sättet anamma bildningen och modernismen och allt som hängde ihop med det. Och man kan ju säga att det inte gick riktigt bra för Tyskland under de första 50 åren under det där 1900-talet. Trots allt det här som fanns på plats redan.
Ja, alltså jag tror ju att för det är faktiskt ett exempel som inte sällan används i, vad heter det, texter om bildning och speciellt i det historisk forskning och ombildningsidén, är ju den här just alltså att det mest bildade folket någonsin, vad heter det, begick de mest fruktansvärda brotten under 1900-talet, och just det här påpekande att man det kunde vara helt, det var uppenbarligen helt förenligt att vara koncentrationslägervakt samtidigt som man också hade uppskattning för Goethe och lyssnade för Mozart. Så, och det här visar ju just hur, vad heter det, hur kraftlös på ett visst sätt den här idén om att bildning är ett specifikt kunskapsstoff eller vissa värderingar eller åsikter där, på det sättet att du ska, det här ska du uppskatta, så att säga. Hur kraftlös den här idén är. Medan jag skulle säga att det finns faktiskt kraft i den andra formen av den andra sidan av bildningsidén, vilket är det att vad bildning innebär är ett självständigt och självkritiskt omdöme. För ingen skulle faktiskt på riktigt säga att det här, det inte finns, vad heter det, att den här människan som faktiskt både kan vara koncentrationsläggarvakt och sitta och lyssna på Goethe och uppskatta det fina i människan, att det här är faktiskt någon som idkar självkritik och förstår vad den håller på med. Det skulle vara absurt att påstå det. Så att här finns faktiskt en konflikt. Medan samtidigt, det är inte så att det är något givet hur du ska handla eller vad du ska göra, utgående från den här bildningsidén som ett sorts självkritiskt omdöme. Men det är vissa förhållningssätt till en själv och vissa former av självbedrägeri som det så att säga inte omöjliggör, men den lyfter fram att det är omöjligt att vara så att säga verkligt självkritiskt och självständigt tänkande människa och samtidigt leva med de här konflikterna, så att säga.
Måste väl kunna säga att nazismen kommer åtminstone inte ur sokratisk anda?
Nej, det är verkligen inte. Nej, och det är ju, det är just att till exempel påpeka de stora paradoxerna där och förhållningssätten är ju någonting som inte skulle överleva. De här paradoxerna skulle inte överleva den, så att säga, självkritiska uppmaning till självkritik och vad heter det, självständigt tänkande som finns i den här andra sidan av bildningsidén.
Alltså bara för att få egna ord på det du sa, så det kan hända att jag lär mig att jag ska sitta och lyssna på Mozart, att det är fint. Och jag kan säkert själv tycka att det finns någonting fint, och jag kan också, när jag inte är själv jättebekant med Goethe, men säga att jag ändå uppskattar Goethe. Jag har lärt mig att man ska göra det. Men det kan bara hända att det kan hända att jag i så fall har lärt mig att jag ett visst tjäna mig själv, eller att jag har lärt att jag har en viss yttre form för mitt liv, eller vad jag, vilka saker jag svänger mig med, alltså vad jag vill bli associerad med och vad jag också berättar om mig själv och berättar för mig själv. Men samtidigt finns det ingen garanti i det här, utan att det som vi menar med bildning är något betydligt djupare. Det är någon sorts möte med både mig själv och den andra. Nu säger jag saker på nytt som du redan har sagt flera gånger här, men att det är inte lätt att, det är inte någonting som är lätt att systematisera. Det sa du också redan från början, att det är det som är skillnad mellan utbildning och bildning, att det, bildning är just precis svårt att sätta inom vissa snäva ramar, att få vissa mätare på. Det är förstås inte en kritik av utbildning, utan det är bara, jag menar, utbildning behöver vi verkligen. Vi vill verkligen ha mycket utbildade läkare, och vi vill ha utbildade, alla proffs
ja.
Är väldigt bra om de är utbildade, och så utbildade som bara någonsin möjligt, men det är inte bara samma sak som bildning. Alltså, det går bra ihop nu, men bara det att det är inte bildning är någonting annat än det här, eller någonting mer än det här.
Ja, alltså, man skulle kunna formulera på det här viset att den här distinktionen mellan bildning och utbildning så sätter fingret på vilket sätt människan förändras genom kunskap och fördjupad förståelse. Alltså att, för ett faktum är ju det att mycket av det vi kallar bildning så försiggår ju just inom olika former av utbildning. Alltså det finns ju ingen konflikt mellan, så att säga, utbildning och bildning. Men det på den här förändringsprocessen som man vill benämna med just idén om bildning är just den där att det finns ingenting på förhand givet som kommer att kunna räknas som att, men nu har du, så att säga, nu har du blivit bildad så att säga, för att man, det man sätter fingret på är den här förändringsprocessen genom att du så att säga tar dig ut ur dig själv i möte med andra, så att man kan, för att bildning är någonting som alla måste göra för sig själva, men de kan aldrig göra det ensamma så att säga, man måste göra det tillsammans med andra för att därigenom kunna utmanas och få syn på sitt eget tänkande.
Ja, men jag kan lära mig ganska mycket om hur hjärnan fungerar. Jag kan veta vilka ställen som brukar associeras med vilka saker, och till exempel vissa typer av känslor hör ihop med det där, alltså hör ihop med det där och det där ställen i hjärnan. Jag kan se det också i magnetröntgen, men det betyder inte att jag har någon människoförståelse överhuvudtaget. Alltså det finns ingen garanti här, eller det finns inte ens en automatisk koppling. Däremot ska man kunna säga att jag visste redan någonting om vad de där känslorna är, om jag vet att jag ska titta på det, alltså att om jag vet att jag ska kunna söka den någonstans, så måste jag ju veta vad jag söker. Så jag måste ju veta vad det är om jag säger att glädje syns på det och det ställe i hjärnan. Jag vet inte om det faktiskt gör det, om det finns något ställe. Men säg nu att jag ska, eller att sorg syns där och där. Så det betyder förstås att jag har någon sorts grundförståelse om vad sorg är, som inte jag har fått genom att titta på den där hjärnan, utan jag har fått det genom att förstå någonting om vad det är att vara människa.
Ja. Ja, det tror jag att lägga någonting viktigt i. Och just till exempel om man nu tänker någonting som ett begrepp som sorg, så ingen kanske skulle faktiskt vilja säga att man har en färdig och klar idé om vad sorg betyder när man har fyllt 20. Och därefter utvecklas inte den här. Utan snarare skulle jag säga att det är just så, när vi kommer i kontakt med andra människor och deras sorg och uttrycken för sorg också i ens eget liv, som man lär sig mer om vad just sorg innebär. Och man lär sig också om vad ens tidigare förhållningssätt till det här har varit. Och man får syn på sig själv i relation till det här begreppet till exempel. Och också att man kanske har haft en snäv förståelse av det tidigare. Och det här har ju att göra med många så här centrala och viktiga begrepp i människors liv. Och inte bara sorg, utan allt från kärlek till andra så att säga centrala begrepp för våra mellanmänskliga relationer.
Och där ska man då, när det här är riktigt billig poäng, men då ska man väl kunna säga som att du kommer att berätta till mig om din sorg, och då säger jag, ja men jag vet, alltså det där ämnena som utsändras där och där, alltså när det här helt sådär köksbords fysiologi, det är inte ens det, men att här har du ett piller som botar den här sorgen, och då skulle kanske någon säga att det där är inte att ta itu med sorg, och att här finns någonting som hänger ihop med olika meningssamband, och den här meningssambanden är någonting som du måste lära dig genom att leva, och det här är en del av bildningen, fast det också på samtidigt kan man säga att inte behöver någon särskilt bildad för att fatta det där är vanlig mänsklig erfarenhet, men samtidigt hör just den här vanliga mänskliga erfarenheten, att få ord på det och att få kunna sätta det in i sammanhang, det är någonting av vad bildning är. Eller skulle du hålla med om det här?
Ja, det ska jag nog absolut hålla med om. Och samtidigt är det här också ett bra ställe att påpeka just att en del av bildningsidén är just den här att det är en sorts kamp mot förkrympande perspektiv. Och just den här tanken om till exempel att sorg skulle vara utsöndringen av något visst ämne i hjärnan eller någon vissa synapser eller något sånt, så är ju helt klart följden av att ett enskilt perspektiv på människan har blivit dominerande.
Den som lyssnade var nu ursäktar de här jätteklumpiga bilderna av något fysiologiskt sorg, men hoppas att det går att ändå förstå vad det vi är ute efter här, utan att vi försöker beskriva sorg som någonting annat än ett fysiologiskt fenomen.
Ja, alltså det som jag var ute efter var ju mer det där att tanken om människans så att säga allt som människan på något sätt går igenom och olika så att säga vad man skulle kunna faktiskt då kalla mentala tillstånd. Jag till och med tycker som filosof att det är ett problematiskt begrepp, till exempel i förhållande till sorg, för att om någonting är ett tillstånd så tar det ju slut och börjar någon gång, men vad heter det, när börjar och slutar sorgen till exempel, så det redan att kalla det för ett mentalt tillstånd, det är problematiskt. så det här, och så det är ju faktiskt så att, att det finns en dominerande form av naturalism i vårt samhälle, och det här beror ju också på naturvetenskapens, vad heter det, starka ställning i samhället, att man har en tendens att, att börja tänka att, att allt i grund och botten kan så att säga förklaras på någon, genom någon form av, vad heter det, biologiska processer eller vad heter det, andra saker som olika former av naturvetare kan veta, eller till exempel alltså att just som sorg så det kan till sist kommer att kunna förklara det neurologiskt eller genom att skanna hjärnan eller något sånt.
Och förstås här... kommer man att, just som att se vissa saker, jag menar, man kommer att kunna se saker, alltså jag menar, ju mer som deras resolutionsförmåga utvecklas och så vidare, så desto mer kommer man att se om vad som pågår i hjärnan, men man fortfarande inte på det sättet det där fått reda på vad sorg är, och här kanske vi önskar kanske säga, för att vi är båda nu är humanister, att det finns en risk för att man från humaniora på det här sättet driver med naturvetenskapen, och det är inte alls det som är poängen, utan vi försöker bara göra en distinktion här.
Ja, och så speciellt till exempel sorg är väl ett bra exempel på det, för att man kan ju säga att någonting som är vanligt med det här är att, att man inte kan ha en viss förståelse av sorg innan man har varit igenom vissa erfarenheter. Så det är inte alls ovanligt att man, vad heter det, kan höra en människa, skulle kunna höra en människa säga att innan det och det hände så hade jag inget så att säga riktigt begrepp om vad sorg är och vad det betyder och på vilket sätt det påverkar människor och sånt. Och det här tror jag också att är det viktiga, att, att om man tänker på vad så att säga sorg innebär, så det är någonting som inte är avskilt från hur det så att säga påverkar människor, hur de lever och hur de förändras genom det här. Så det är ju som inte en enskild sak, utan det är någonting som så att säga färgar hela en människas liv på olika sätt. Så på det sättet är det ju någonting som, om man ska ha en förståelse av det, som alls ska vara relevant för att kunna, vad heter det, diskutera och leva med andra människor, så det är ju såklart de här mellanmänskliga förståelserna som man måste gå via. Ingenting kommer att öppna sig genom att säga till exempel att det motsvaras av vissa sorts fysiologiska fenomen. Så även om det är så att den kunskapen också kan vara viktig i andra sammanhang, men alltså det är ju ingenting som kommer att hjälpa så att säga min relation till den sörjande i att försöka gå vidare med sitt liv till exempel. Och i vissa fall kan det vara just så att om man tänker sig att man bara ska påverka någonting som har en fysiologisk grund, att ha den här människan gått vidare alls eller sådär. Och så blir det just sådana fundamentala saker som sorg, det gör att man kan säga att det här är någonting som ingår i vad det är att vara människa. Så det är ingenting som på det sättet är en form av patologi som måste botas, medan andra saker som också har så att säga fysiologiska grunder har kanske mera formen av en patologi som man helst skulle så att säga slippa. Så det här.
Och om man vill koppla det här som vi nu har pratat om till bildning, om jag tar det till det du pratade om först, om att kunna se allting i termer av maktekonomi eller vad var det?
No, just det, biologi har en biologisk rot.
Så ja, att vi här har sina platser, men själva det vi pratar om är någonting betydligt bredare. Och det fångas inte in av någon specifik teori. Alltså en specifik teori eller en specifik lins kommer att se vissa saker, och den kommer att se värdefulla saker där för vissa ändamål. Men sen finns det... Men just det där vissa ändamål, det är just det som bildningen inte
alltså, är. Nej, och så skulle jag säga att just den här idén om allsidighet som finns i den här bildningsidén, det är ju det att, alltså till exempel den här idén om paideia som fanns under antiken, är ju det att det betyder ungefär just människans allsidiga utveckling. Och vad heter det? Jag skulle säga att den stora skillnaden är ju det där alltså att man förhåller sig till perspektiv så som perspektiv, att det här är ett sätt att se på människans tillvaro. Det är inte så att säga
en patentlösning på någonting, utan det är perspektiv.
Exakt, för att om man redan har kallat någonting för ett perspektiv, så betyder det ju att det finns flera, och att man inte är mera fast i det där ena perspektivet, utan man kan se bortom det.
Och sen betyder det också att jag menar, bara för att inte hamna i någon relativism, så kan man väl säga att ja, det finns många olika perspektiv, men på den här situationen finns det vettigare och sämre perspektiv. Och jag menar att det är helt klart att för en som alltså helt klart, nu är det som att jag nu åberopar någonting som jag borde kunna då ja grund för, men ur en mänsklig erfarenhet finns det saker som är helt uppenbart vettigare och sen saker som är helt uppenbart dummare. Men att just för att undvika den här patentlösningen, men samtidigt också att försöka manövrera runt den här idén om att allting är relativt, för det är det inte.
Nej, alltså det tror jag är ett misstag att man tänker att någonting hör hem, att vissa, ja, det faktum att det finns olika perspektiv på att förstå människans tillvaro, så betyder ju inte relativism, för att man kommer ju att kunna, så att säga, beroende på vilket perspektiv man anammar, så det är så att man talar om olika saker.
Ja.
Så att exempelvis om man förstår människan som en biologisk varelse, så vad heter det, då skulle man ju, vad heter det, kunna försöka förklara historiska fenomen utgående från det här. Och visst, man kan ju hitta på, eller ska vi säga, försöka lansera teorier om hur vad heter det, människan som biologisk varelse har format, vad heter det, det faktum att det var att första världskriget, vad heter det, hände, eller att det överhuvudtaget blev en konflikt, till exempel att människan drivs av självintresse eller något sånt, eller att människan, vad heter det, har drivs av flockinstinkter som man samlas kring en stor ledare, och så här har det alltid gått till, för att människan är ett flockdjur eller något liknande. Jag menar, man kan hitta på säkert mycket mer avancerade, så i grunden i biologiska förklaringar. Men vad heter det? Det är väldigt få som skulle gå med på att även om det här då kan, är sant i sig, så att säga, och man kan visa på något sätt hur människan är biologiskt sett liknar andra flockdjur, eller vilken sorts, vad heter det, liknelse man än vill använda. Så det är väldigt få som skulle säga att, jag menar, att det här låter så att förstå hur det var möjligt att första världskriget ägde rum. För de flesta skulle påpeka att vi kan inte förstå det utan det allianssystem som hela, vad heter det, europeiska, vad heter det, alla de europeiska staterna hade på det sättet blandat sig in i. För att utan det här allianssystemet så skulle det aldrig ha blivit något krig. Och det här allianssystemet så vilade på en viss idé, politisk idé om att skapa, så att säga, balans. Och så att säga, så som ett historiskt fenomen, så kommer du ingen vart med att tänka på människan ur ett biologiskt perspektiv. För att det vi vill just förklara är, hur kommer det sig att vissa saker hände på grund av att människor förhöll sig så här till sin omvärld? Alltså att idén om till exempel allianser eller idén om balans mellan staterna fanns. Så det var ju det, så att säga, tänkandet i väldigt bred bemärkelse. Det behöver inte vara en uttryckt tanke på det sättet, utan det var någonting som var grunden för hur man föreställde sig att stater kom överens med varandra. Så det är ju det som är grunden till att det överhuvudtaget blir en konflikt. Och då kan vi ju säga att ur ett historiskt perspektiv så första världskriget är det här, ska vi säga, resultatet av det havererade allianssystemet. Sen historiker kommer att hitta andra sorts historiska förklaringar också. Men det betyder ju inte att det här är någon sorts relativisering av det, utan det är att säga att det finns ett historiskt sätt att förstå de här fenomenerna. Och sen att man kan förstås förstå människan ur andra perspektiv också. Till exempel alltså att när människor levde på skyttegravskriget, så är det säkert en hel del reaktioner som på olika sätt kan förklaras av att människan är biologiskt på ett visst sätt, alltså att man till exempel rädsla och allt möjligt sånt, alltså i konfrontationer och sånt, så där var människan verkar, så att säga, helt enkelt bara reagera och också bete sig därigenom på ett visst sätt. Men jag tror att det är ett stort misstag att tänka sig att eftersom det finns olika perspektiv på att förklara och förstå, att det här ska betyda att, så att säga, allting bara flyter.
När det gäller sånt som desinformation till exempel, så kan man alltså just den här helt uppenbart, eller åtminstone från ett visst perspektiv, nu säger jag en perspektiv, vansinniga föreställningar som cirkulerar på nätet, olika typer av konspirationsteorier och så vidare, så kan man åtminstone säga att det finns säkert saker som definitivt inte stämmer, alltså man kan bevisa att det inte är sant, och det finns saker som man kan bevisa att är sant, att stämmer, att det finns fakta att ta ur det här, alltså just att det här går, att det här åtminstone, just det här har helt säkert hänt och det här har inte hänt. Sen var den där relativismen kommer in, verkar vara där när man kan ha olika uppfattningar om vad det betyder. Men det betyder inte att allting är relativt, utan det betyder att vi redan har någonting som vi förhåller oss till, och det är någonting som vi på det sättet måste ta ställning till. Och ibland går det inte, men jag menar, det beror på hur långt ifrån en själv det är. Jag menar, inte kan jag på det sättet som ha en åsikt. Eller just precis, det är viktigt att inte kanske ha en åsikt om allt möjligt, då man inte själv på det sättet, man vet att man vet för lite för att ta ställning här, och det är också en insikt att bara förstå att jag vet för lite om den här saken för att börja yttra mig, eller jag är inte i rätt position ens att tänka någonting särskilt om det här. Jag måste ta reda på mer för att fatta någonting av det här, för att ens kunna bilda mig en uppfattning.
Ja, alltså det tror jag ju att är faktiskt någonting som man ibland tenderar att glömma, att om man nu drar lite tillbaka till den här, vad heter det, bildningsidén, är ju just det där att det är inte enbart att skapa sig vetande om saker, utan också ett förhållningssätt till vetande, där vad man vet, inser det egna vetandets gränser, så att säga. Och att därigenom också förstås kunna göra bedömningar om var man faktiskt, var det är sannolikt att man kan få någon, så att säga, vettig kunskap om de här sakerna. Som man vill då veta.
Också sen att en uppfattning om någonting, det är en helt annan sak än att ha en åsikt om någonting. Det är inte så att man råkar tycka någonting om någonting, utan att det man ger uttryck för är hur man förstår någonting, och det går att diskutera, men det är inte som att diskutera om vilken glassort man råkar tycka om. Att det är inte att jag nu råkar tycka så här, så därför är det så här för mig. Inte det är ett sätt att helt enkelt bara som slippa att behöva diskutera eller att ens behöva pröva sig själv på någonting, att förhålla sig till ens uppfattning om någonting som en åsikt. En åsikt är någonting betydligt tunnare och någonting betydligt mer trivialt.
Ja, alltså att om man har en uppfattning så är det att det här grundar sig på någonting, så att säga. Men alltså man, ofta använder man ju åsikter som så här bara att vad så att säga tycker du om det här?
Ja.
Och det är just så att det inte grundar sig på någonting annat än vad man nu råkar sig själv önska sig kanske.
Så att
då är det på det sättet helt olika saker. Och tyvärr är det ju så att det finns ju en tendens att man reducerar diskussioner till en fråga om olika åsikter bara. Och det här är ju faktiskt något som är rätt farligt också, om man till exempel ser på klimatfrågan, alltså att, vad heter det, där var det ibland framställs som att det inte skulle finnas något vetande alls i den här frågan, utan så att säga vi bara tycker olika om hur, vad heter det, klimatet har förändrats eller inte har förändrats. Sen finns det ju säkert någon form av, jag måste säga att jag inte insatt i expertisen i just klimatfrågan, men där finns det ju som en risk om man i en sån diskussion ställer någon som faktiskt har, så att säga, forskningsbaserad kunskap på samma linje som någon som enbart tycker att, ja men vad heter det, jag tyckte det var lika varmt i år som det var i fjol, vet du? Så det här, eller under min barndom. Så jag menar, att tänka sig då att de här då ska, så att säga, bara diskutera med varann, så det är ju verkligen att göra en stor tjänst åt den här då som säger, som kanske då är klimatförnekare på grund av att den minns att det var varmt när den var, vad heter det, barn också. Så det är att göra, ja, det är en stor tjänst, för att det kommer att framstå för dem som tittar till exempel på det här, om det är en debatt, att men det här är helt likvärdiga ståndpunkter. Det är bara tyckande på ena sidan och sedan ett annat tyckande på andra sidan.
Och det här betyder inte sen igen att man inte skulle kunna ta diskussionen med dem, men det beror på igen vilket ställe den här diskussionen har, ifall det här är i Yle, den här diskussionen förs på det här nivån, så då jag menar, jag ser inte att det är det. Alltså jag har inte sett en sån diskussion, men bara som för att illustrera ett ställe där det inte ska vara på den här nivån,
ja.
Så är Yle, medan om vi sitter och pratar kring baren, så då är det helt fine. Jag menar, det betyder inte att du måste exkludera den som tycker att jag menar, det var lika långt varmt när jag var 5 som det är nu. Så jag menar, det är inte att man ska stänga av den diskussionen, men det är bara finns en plats för var man håller de här sakerna.
Ja, alltså det var precis det som jag tänkte också med just det här exemplet, att om man har, så att säga, att man arrangerar en offentlig diskussion. Men det är ju lika, inte ska man göra det här i andra vetenskapsgrenar heller, alltså att vad heter det, att till exempel vi skulle ha en forskning, en konferens om historisk forskning, och så skulle vi ha forskare som, vad heter det, historieforskare som, vad heter det, har undersökt hur det gick till när, vad heter det, Finland tog sig ur VSB-pakten. Och så sen har man å andra sidan någon annan som är med i diskussionen som var med. Det är alltså som helt random någon som levde på, vad heter det, slutet av 80- och början av 90-talet och minns hur det gick till. så att säga, och att sätta de här på samma fotsky var helt absurt, eftersom vad heter det, den ena sidan, de som har forskat i den här processen att komma sig ur VSB-pakten, faktiskt har gått igenom så att säga källorna och också sysslat med historisk forskning och tagit till sig litteraturen kring de här frågorna, läst in sig på vad heter det, Sovjetunionens politik i slutskedet. Och sen har du andra sidan den här som typ läste tidningen på slutet av 80-talet och början av 90-talet och den också tycker till om hur det gick. Så att om man faktiskt vill försöka få reda på hur, så att säga, varför det gick till som det gjorde när man kom sig ur VSB-pakten, vad heter det, i Finland på den där tiden. Så det är helt galet om man tänker sig att båda har så att säga en likvärdig röst i det här. Och jag tror ju att det är ju inte det här som heter det, en öppen diskussion kan betyda, att man sätter allting på så att säga samma fot. Utan snarare är det ju så då att vad heter det, att de som faktiskt till exempel har sysslat med forskning och har någon sorts forskning, eller har forskningsbaserad kunskap om en sak, så kommer ju att ha en annan, helt annan möjlighet att uttala sig om det här. Det är ju lika som vad heter det, man har så att säga en man har en annan relation till den här kunskapen som man talar om än den som inte har gjort den här forskningen. Och det här handlar ju inte, skulle jag säga, egentligen om man kanske missförstår det här som någon form av auktoritet. Jag tror att det är bara givet av på samma sätt som att, vad heter det, om vi vill få reda på vad som hände i en trafikolycka, så frågar vi den som såg det, inte den som inte såg det, så att säga. Så, eller frågar någon som har läst tidningen om det eller något liknande. Så att för att de här har olika förhållningssätt till det här fenomenet, så att för att kunna ha en vettig diskussion måste vi säga att man åtminstone på det här planet på något sätt kan jämföras med varandra. Men sen håller jag helt med alltså att vad heter det, sen måste det också finnas utrymme för de här diskussionerna där var och en kan diskutera med att jag har den här uppfattningen om hur det gick till när, vad heter det, VSB-pakten, vad heter det, upplöstes, om det är den frågan man är intresserad om, och hur Finland därigenom så att säga blev del av Europa på ett helt annat sätt. Så att det här kommer folk att ha olika åsikter om, och det måste finnas tillfälle att man också kan reflektera och också argumentera kring de här sakerna och visa på att, ja, men att vad grundar du den idén om, så att det betyder inte att man ska tysta ner all diskussion, men det är ju det, jag skulle säga, det är inte vettigt att ha till exempel en konferens där man har, vad heter det, helt vad heter det, så att säga, deltagare som har helt olika relation till vad heter det, de här fenomenen som man diskuterar.
Men på det sättet har den här bildningen också, när den här idén om folkbildning som uppstår någonstans i tidiga 1900-talet, så har den eftersträvat till att göra eller att forma ansvarstagande medborgare. Det finns en idé om medborgarskap där som man måste ta på allvar, och det är just någonting helt annan sak än att sitta och tycka på nätet eller bara tycka till på någon, eller reagera på fenomen helt enkelt bara med magkänsla, utan det hänger ihop med att var och en i en demokrati, eller säg nu så som de här nordiska demokratierna ser ut,
yeah.
Så är det meningen att vi ska på något sätt, vi ska tas på allvar, men det betyder att man också måste ta sig själv på allvar, så man sitter inte och tycker till om saker man inte vet någonting om, utan att själv försökt forma sig en uppfattning, och det här är en del av en grundsten i demokratin, och skulle du hålla med om den här beskrivningen?
Ja, jag skulle säga att det där är viktigt, och alltså folkbildningstanken, när den är som bäst, så handlar ju just om medborgarskap, och den här idén om att så att säga med medborgarskapet kommer också vissa skyldigheter, och det är just att faktiskt då också syssla med bildning och skapa sig en uppfattning om de samhällets allmänna angelägenheter, och också kunskap kring vad som vore det bästa sättet att gå tillväga för att faktiskt då utveckla samhället. Samtidigt tycker jag också att en viktig del av den här medborgaridén är just den här, å ena sidan att det kommer med en idé om skyldigheter, vilket till exempel helt annorlunda är den här idén om att alla bara är någon form av kunder i ett konsumentsamhälle, för kunden per definition har just inte skyldigheter, utan kunden så att säga är någon som står enbart i relation till den produkt den försöker köpa och har så att säga enbart, ja, rättigheter nästan, och vad heter det, alltså åtminstone i en mer sån här allmän bemärkelse att du kräver inte saker av kunden på det sättet som du kräver av att någon ska av en medborgare. Och andra sidan av medborgare är förutom det här att det finns skyldigheter att man så att säga ska faktiskt också det krävs så att säga kunskap för att kunna delta och vad heter det. Så den idén om skyldigheter, men samtidigt finns den andra också att det finns en tanke om att när man deltar i en demokrati så finns så att säga riktningen för vilka beslut man strävar efter, eller vilken sorts utveckling man strävar efter, är den här tanken om vad som är det allmänna bästa. Vilket är som någonting annat än till exempel att det är bäst för mig eller att det är bäst för den eller de grupper jag tillhör eller något sånt. Och det här är ju så att säga då demokratiska styrelseskickets grundidé.
Ja, som man måste kunna lita på att alla partier verkligen bryr sig om hela befolkningen och inte och bara om vissa segment, vilket vi kanske har sett på senare, eller se, för att inte göra för tydliga politiska markeringar, så har vi sett det ske här i Finland, inte precis nu men tidigare, att det finns intressen som helt öppet driver, alltså partier som helt öppet driver ett visst segments intressen utan att bry sig om de andra.
Ja, och jag tror att alltså, det här skulle jag säga nog är någonting som är som helt internt till den, alltså den moderna demokratiska politiken. Det är ju det som så att säga från början så här, alltså det har alltid varit så. Och det har ju någonting med partipolitiken att göra. Det var ju därför någon som filosofen Simone Weil till exempel ville ju förbjuda partier överhuvudtaget. För att det går ju just mot den här tanken om, vad heter det, det allmännas bästa. Hon sa ju så att varje partis mål är egentligen mitt parti till makten och alla andra partier i fängelse. Så lite tillspetsat kanske, men vad heter det, det finns en sån här faktiskt fråga om att på vilket sätt just partipolitiken som sådan gör på vilket sätt partipolitiken som sådan är i konflikt med tanken om att befrämja det allmänna bästa och att den blir just så att säga en politik som drivs av olika gruppintressen och att de här partierna associeras starkt med vissa gruppintressen, och det är helt givet också om man tittar på Finlands historia också, så gott som alla andra, vad heter det, moderna staters historia, att partier blir så att säga nära relaterade till olika sorts rörelser i samhället.
Men här, utan att gå in på att börja formera om något nytt styrelseskick, så i alla fall så finns det en idé om att de här partierna åtminstone måste ta dem varandra i baktande så att det på något sätt hålls i balans.
Jo, så det är förstås just det. Och sen tycker jag ju det också att det här har att göra med, vad heter det, att å andra sidan så är det ju som ett fantastiskt system, alltså den parlamentariska demokratin som har utvecklats. Så det är det här som jag tror att man måste komma ihåg att det demokratiska styrelseskicket är väldigt stryktåligt. Och det är faktiskt utformat så att det är utformat utgående från en förståelse att konflikten är så att säga ständigvarande. Och utgångspunkten är att så att säga demokrati är inte ett konfliktfritt politiskt system, utan snarare tvärtom, så att säga konflikten är internt i själva styrelseskicket, och därför tycker jag ju så att säga att det är viktigt att komma ihåg det här, för att en sida av bildningsidén är just det här också att man ska försöka komma bort från konflikterna, att vi ska alla egentligen ungefär omfatta en viss alltså, sorts hållning till alltså alla frågor.
Ja, alltså det är en del av åtminstone det som vi ser nu med till exempel med det där med, för att inte nu gör för mycket stryk åt det, men i alla fall det syns i den här idén om safe spaces till exempel.
No, ja, till exempel alltså så som man formulerade den här väldigt problematiska sidan av den, är ju det där alltså att man tänker sig att vi ska komma bort från konflikterna och egentligen så att säga retirera från det konfliktfyllda samhället till mera trygga, vad heter det, avgränsade områden av samhället där man kan så att säga patrullera gränserna kring det här och vad heter det, vad som kan sägas och vad heter det, argumenteras för eller överhuvudtaget lyftas upp som en fråga inom de här områdena. Och det här är ju på det sättet tycker jag är intressant, för att det var faktiskt, alltså sen kan man förstås fundera hur verkligt är det här fenomenet. Alltså det har varit ganska mycket diskussion i USA om det här. Jag minns när jag själv var forskare i USA så var det väldigt mycket diskussion om just idén om safe spaces och på vilket sätt det är en vettig idé alls. Det här var redan 6 år sedan. Så det, medan det idag betraktas som något nytt fenomen här, men så går det ju ofta. Men jag skulle säga att det intressanta med det här är ju det där alltså att tanken om att man vill komma bort från konflikten är ju väldigt lik då alltså som hur den här traditionella bildningsidén fungerade, speciellt för exempel slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Alltså att bildning blir en så att säga ett tryggt rum där vad vi kan räkna med att alla från början redan delar våra grundläggande värderingar och förhållningssätt till de stora samhällsfrågorna. Och så att säga så att och de som var då så att säga bildade på slutet av 1800-talet var ju också att de sammanföll med den elit som faktiskt styrde samhället. Och intressant är ju att idén om folkbildning var ju någonting som uttryckligen uppstod som en reaktion på det här. Alltså att bildningen var förbehållen eliten. Och folkbildningen kom ju som lanserades som begrepp just via folkrörelsen, alltså allt från arbetarrörelsen till nykterhetsrörelsen till samlingsrörelsen, alltså de nationella samlingsrörelserna, som ville visa på att vad heter det, att det vi ska kalla bildningen är något som måste gro ut från så att säga gräsrötterna. Och det vi ska så att säga själv lyfta upp vad heter det, via folkrörelserna, folket så att säga behöver kunna och vad de, vilken sorts förhållningssätt de behöver ha till sitt samhälle och också vilka sorts, vad heter det, vilka sorts metoder vi ska ha för att lära oss det här, till exempel studiecirkeln och någonting som lanserades som ett sätt att skapa självbildning bland framförallt då arbetarklassen och bondebefolkningen. Så det här var ju någonting som var emot just en direkt reaktion till den här tanken om att bildning var så att säga förunnad eliten. Och sen förstås, det som var problematiskt med det här var ju att ganska ofta så var det så att bildning sen, det tog inte så länge innan bildningsidén så att säga togs över av eliten inom folkrörelserna och började dikteras vad det skulle vara från ledningen från, ska säga, arbetarrörelsen eller nykterhetsrörelsen eller också frikyrkorörelsen. Så därifrån togs också så att säga den här gräsrotsaktiviteten motarbetade, som man kom egentligen med färdiga program, så att säga. Det här ska den medvetna arbetaren kunna, till exempel, eller något sånt.
Ja. Så, ja. Och så, ja, men det är just med den här konflikten att, jag menar, jag har nu själv de uppfattningar som jag själv tror på, men jag är ganska, eller jag vet att, eller, det betyder inte att jag inte skulle träffa folk med andra uppfattningar, utan tvärtom, att det är ganska intressant att, eller det är mycket intressant att träffa folk med andra uppfattningar, som tar också sina egna uppfattningar på allvar, för då får man en diskussion. Och det är någonstans där att vi kan ta varandra på allvar, som hela den här, jag vet inte, jag skulle säga att det är på något sätt essensen i demokratin, att du har någon sorts uppfattning om vissa saker, andra, jag har uppfattningar och sen har jag ställen där jag är betydligt vagare, där jag inte riktigt vet och jag lär mig någonting av det du säger och sen vet jag något, en del av de saker du säger så jag kan helt enkelt inte bara omfatta, men jag får lov att leva med att du har den. Och det där, och alltså nu pratar jag inte specifikt om dig, utan jag pratar om en tänkt annan person. Men att det är någonstans här i det här spänningsfältet som den här demokratin finns, att jag vill på riktigt, nog helt på riktigt inte att världen ska bara vara full av sådana som jag. Det skulle inte vara bra. Alltså det är inte bara att det inte ska vara roligt, utan det skulle inte vara bra. Det skulle vara riktigt dåligt. Alltså det är mycket nyttigt för mig som människa att behöva träffa människor som helt enkelt tänker på mycket annorlunda sätt, men faktiskt har förankrat det någonting i sina egna erfarenheter och sitt eget tänkande och så vidare.
Ja, alltså för att det som vi var inne på tidigare också, att det är ju i mötet oss, särskilt skulle jag säga i konflikten, som vi får syn på oss själva också. Och vissa konflikter är ju så att de kanske inte är produktiva, till exempel för att den andra du pratar med eller som du möter har något helt förryckta idéer. Alltså, så då är det ju förstås så att man mera kanske börjar fundera på att men hur kan den här personen tänka på det här sättet? Vet du, varifrån har de här idéerna kommit? Och om det är riktigt förryckta idéer så är det snarare inte ens så att man har börjat fundera på att hur har den fått de här idéerna, vad har den ungefär läst, utan man börjar fundera på att vad är de sociala orsakerna, eller är den här hemmänniskan helt frisk, till exempel, eller sådana saker ifall det är helt förryckta idéer. Men jag skulle säga att om det är som inte i den kategorin, utan mera någonting som är så att säga att det här kan man att jag håller inte alls med, men det här är någonting som fortfarande är vettigt att diskutera, så att säga. Så du skulle säga att i sådana möten är det ju som vi faktiskt har en chans att ens granska oss själva, vårt eget tänkande, och inte bli så att säga bekväma. Och då på det sättet alldeles för trygga i våra åsikter och i vårt tänkande framförallt. Så på det sättet är det ju att man gör ju verkligen en björntjänst i demokratin. Om man tänker sig också att den här bildningsidén ska vara det här, alltså att vi ska sätta upp gränserna för vad som är det försvarbara sättet att tänka på, ska vi säga, samhällets utveckling eller de här stora samhällsfrågorna idag. Alltså allt från då demokratins hot, nationalismen, klimatfrågan och alla de här sakerna. Att om vi tänker att vi först ska så att säga sätta upp, vad är det som kan anses rimligt att säga om de här sakerna? Så då har vi ju gjort så att säga en verklig björntjänst till demokratin som styrelseform, eftersom den lever av konflikten. Och för att konflikten också föder den här möjligheten för de som deltar i demokratin att så att säga växa. Och det man kanske är rädd för om man går med på en sån idé, att men då vet vi inte vart vi är på väg. Och det faktum är att vi inte vet vart vi är på väg. Och det kan man förstås känna oro för, men vad heter det? Jag tror att det är något som är en del av så att säga, det här sättet, ett demokratiskt sätt att leva, att man vet inte vart man är på väg på förhand. Och på det sättet är väldigt lik så att säga bildningsidén då, det är också att bli ingenting på förhand givet.
Och så var det här avsnittet av Forskaren nu slut. Du hittar flera avsnitt av Forskaren på www.abo.fi/forskaren. Tack för den här gången.